En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej.
Hej.
Gud vad roligt att vi ser så... Jag ser ju så trött ut. Jag ser ju nu...
Du får säga vi. Alltså jag är också så sliten. Men det är så roligt att vi alltid... Vi kan inte alltid vara tillsammans. Eller för det mesta är vi inte det nu för tiden. Men att vi alltid facetimar. För det blir liksom en annan... Då känns det som att vi sitter med varandra.
Ja, men det är gulligt att du säger nu för tiden. Det är en vecka typ vi inte har varit
Nej, men att vi inte har poddat tillsammans. Det har vi gjort på distans ganska mycket.
Det är sant. Det har vi gjort på distans. Ja, men jag älskar att vi facetimar när vi poddar så man ser varandra. Men jag...
Fixar du till dig i håret?
Ja. Nej, men för att jag klarade inte av bild. Man ser ju sig själv också när man facetimar. Och jag bara, wow.
Wow, du är så fin. Du sitter i värsta solljuset.
Ja, det gör jag. Men jag är lite trött efter 2 dagar på turné. Det låter ju ingenting. Men vi åkte alltså, vi var lediga i fredags.
Helt slut, jag har jobbat 2 dagar den här veckan.
Det låter ju absurt. Nej, men verkligen inte. Men vi åkte, vi har varit en jättehärlig och ganska lätt turnéhelg. Men däremot så blir det här, det blir sena kvällar och ganska tidiga morgnar. För vi reser ju. Vi var i Vänersborg och sen så åkte vi då till Västerås på söndagen och hade dubbla där. Så att det blir 2...
Dubbla tar ju extremt mycket energi. Det gör ju det när man upptidigt.
Sen är det jättehärligt när man är en timme från Stockholm. Så att Christian kom och hämtade oss igen. Så vi var ju hemma vid 11-12 igår. Men då var det min äldsta dotter sov här hemma. Det var så roligt. Jag började kolla på min serie som jag nu har blivit helt fast i. Jag ska berätta vilken snart. Som är, den är liksom, den händer ju lite grejer. Och plötsligt så bara, jag tror att jag ska vara själv då. För det här är inte min barnvecka. Så hör jag hur det låter på nedvåningen. Och jag bara...
Är det en läskig serie eller?
Nej, men den är inte jätte... Den är inte fredlig om man säger så. Och så jag hade inte hunnit larma eller någonting. För jag hade börjat titta direkt när jag kom hem. Och så bara hör jag steg ner på nedervåningen. Och bara, men gud, det är någon i huset. Jag blir så här livrädd. Och så börjar jag ta på mig morgonrocken. Och bara titta så här, har jag något på övervåningen som jag kan använda som ett slags vapen? För att det är också något man blir inspirerad av i den här serien. Att ha vapen. Så jag började titta så här, bara, ja men jag skulle kunna ta den där, vad heter det, ljusstaken, den kan fungera som något. Så började jag närma mig liksom trappan och bara ropa ner, hallå, är det någon där? Och då bara, men gud, jag trodde inte du skulle vara hemma. Då var det Ida, hennes pojkvän, som kom och sov.
Men gud, det är så läskigt också när ja, man stressar upp sig själv.
Ja.
Så att man, men tänk om du hade slagit henne i huvudet med ljus.
Hade hon inte svarat, då hade jag bara sakta gått ner för trappan. Och hade hon bara dykt upp då hade jag... Men då var det så roligt, då hade de två varit och tittat på någon slags skräckfilm inne i stan. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette.
Smile.
Ja, det kanske var Smile, ja. Så de hade sprungit från bussen, för de bara... Det stod något och tittade på oss helt blickstilla. Det såg ut som ett litet barn. Och man bara, vem är uppe så här? Vem har ett barn ute på gatan så här? Och så när de beskrev så bara, jag bara... Det låter ju exakt som ett rådjur framifrån, det ni beskriver nu. De bara, ja det var nog ett rådjur, men det stod helt stilla, skitläskigt på gatan, mitt framför oss.
Men för vi var också på bio igår, ja. Eller rättare sagt, Colin och hans kompis skulle gå på bio och de skulle gå och se den här Smile.
Mm.
Och jag vågar inte se sådana.
Nej, inte jag heller.
Men de vågar det och de är supermodiga. Men så när vi kommer dit så är det 15-årsgräns. Fast man får ju se det med vuxet sällskap. Och jag vet inte om det här är jättedåligt för mig att erkänna. Men jag måste erkänna att jag går ju med dem in. Men jag blir så rädd så jag går ut. Jag vågar inte kolla på. Mm. Så att jag och Magnus gick och kollade på en romantisk komedi bredvid istället.
Då såg ni inga läskiga rådjur på vägen hem. Och...
Men då tänker jag så här, vilken oansvarig förälder är som låter dem titta. Men de vågar ju det. Och jag tänker att man är i närheten. Jag förstår att man som vuxen ska sitta med för att kunna förklara när det händer hemska saker. Jag vågade inte och jag kunde inte tvinga ut dem.
Jag tänker så här, då är det väl bättre att du är lugn och uppfylld av en romantisk komedi. Så när han kommer hem då och hans hjärna kopplar allt till läskigt, så kan du bara, nej men till alltså lugna istället. Du kanske hade bara gjort saker värre om du hade suttit med.
Men han sa det, var den värsta film han någonsin sett. Han bara, jag kommer drömma mardrömmar resten av mitt liv varje natt.
Ja, men om två liksom 18-åringar på riktigt blir rädd, så de måste springa från bussen för att det kommer ett rådjur och står läskigt stilla på vägen. Men det är väl det hjärnan kopplar.
Jag känner mig väldigt oansvarig nu. Men,
men det var ju...
han drömde inga mardrömmar i natt i alla fall. Så det var
nej, vad bra. Men jag tänker också, jag tittar ju då på Game of Thrones. Jag är ju den sista på planeten som inte har sett den serien.
Men skämtade, var det inte du? Nej, Sons of Anarchy var det du var hooked.
Gud, jag var så hooked på den så det var inte klokt. Och då blev jag ju också lite så här att jag hade de karaktärerna och deras så här badass-attityd lite så här med mig på något
Timmans.
Timmans. Nej, men här Game of Thrones, det var ju därför jag började titta på så här, annars hade jag kanske inte tänkt jag tar en ljusstake om det är någon där. Utan då hade jag kanske snarare tänkt jag ringer på larm.
Knappar. Ja.
Men nu bara, för det, så gör de ju i Game of Thrones. Det kommer ju in folk, precis då hade jag sett en scen när det kom in en person i det här liksom tornrummet där kvinnan satt och vakade över sin son som låg i koma, och hur hon försvarade sig själv mot den här, det var ju liksom bara, det var ju bara försvar, tog försvar och tog ju en ljusstake och slog honom i huvudet med den. Och då tänkte jag ju samma sak när det började låta i mitt hus. Jag tar en ljusstake, går ner för trappan. En kick som ass.
Åh, herregud. Aha. Nej men gud, jag trodde du skulle säga någon jätteinspirerande ny serie. För jag började kolla på Jane the Virgin. Har du sett den?
Nej.
Det var någon som tipsade om den på min Insta. Och sen var det typ flera andra som bara, ja, den är jättebra. Nej, jag har ju plöjt igenom nu 12 avsnitt. Men alltså den är väldigt fjortis alltså.
Mm.
Och jag, men nu kan jag ju inte sluta titta. Jag måste ju titta klart.
Vadå, det...
Fast jag tycker inte att den är bra.
Jag tänkte, det lät ju, titeln lät ju väldigt mycket som en ungdomsfilm. Eller ungdomsserie. Men...
Ja.
Men du blev jätteförvånad att den handlar om
ja, men,
unga
jo, för
människor.
För de som tipsar om den brukar ha samma smak som jag.
Mm.
Ja, men det är ett icke-tips, säger jag.
Okej, men jag, så här ska jag berätta från början varför jag började titta på Game of Thrones nu då. Sista av alla. Så är det så att jag blev fast i House of Dragons. Tillsammans med Ida, min äldsta. Som, och jag, på riktigt, jag tycker att den är, det är så bra karaktärer. Och det är så här familjedrama, slash kostymdrama, slash liksom... verklighetsflykt är det också verkligen i den här House of Dragons, så snyggt gjort med drakarna och, men jag har liksom blivit fast och det släpps ju bara varje måndag, så där är det ju verkligen en ny serie. Och då säger Ida, som jag litar på väldigt mycket, och bara, men mamma, att du inte börjar titta på Game of Thrones, det här, den här serien utspelar sig ju liksom innan Game of Thrones, det är samma liksom ätter som liksom lever vidare och de pratar om den här tiden, draktiden. Mamma, du kommer att gilla Game of Thrones. Så jag bara, jag ger det väl en chans då. Så började jag liksom avsnitt 1, säsong 1 nu på turnén. Och bara kände, åh gud, det var spännande.
Ja, men jag har också börjat och jag vet inte varför jag inte fortsatte. För det var inte att jag inte gillade det. Så att det måste ha hänt något annat då, eller att jag kollade på två parallellt. Jag ska också börja igen.
Ja, gör, då kan vi prata om Game of Thrones. Om det är någon med där ute som...
Alltså, jätteinaktuell. Jag älskar att vi gör vad vi vill. Ja.
Nu, 10 år senare, har vi en Game of Thrones-analys.
Ja. Alla bara, åh, berätta mer då.
Och sen är det lite roligt, nu har ju liksom så många av skådespelarna blivit liksom stjärnor ju från serien. Så jag sitter och tittar, men gud, är hon med i Game of Thrones? Är han med i Game of Thrones?
Ja. Alltså, det... Men har du sett Bachelor nu då? För nu är du med i vår Bachelor-tråd, såg jag.
Jag vet, men jag har ju inte, jag tittade ju liksom 4-5 avsnitt, men sen har jag ju nu då inte tittat, men jag ska ju försöka. Jag tycker det är lite plågsamt. Alltså,
det är plågsamt på ett ändå intressant sätt. Hur människor beter sig, vad som händer i en och vad som är rimligt. Är det okej att bete sig så? Och jag tycker ju att Sia är... Ska vi verkligen sitta på
det? Ska vi ha en bachelor-analys?
Ja, men lite. Jag tycker ju att den ena tilltalar, alltså, hans personlighet tilltalar mig mer än den andra. Men det är därför det är också väldigt roligt att det är två helt olika personligheter. För det är också massa tjejer med olika personligheter. Men vissa är ju så knasiga så att man sitter verkligen med skämskudd och tänker, undrar hur hon kommer må när hon tittar på det här i efterhand.
Jag tänker så här, undrar hur hon mår.
Nej, men hon som jag tänker på säger ju bara massa roliga saker och dra så här Göteborgsvitsar eller någon som säger så här, ja, jag har blivit lite kaxig, ja. Titta vilken färg jag har på nagellacket. Jag är lite kaxig.
Men alltså, då, det där tycker jag tycker om när folk vågar vara så liksom
kaxiga.
Öppna med vad de anser som att de har, då har ju hon varit järv i hennes värld med hennes hur hon tycker. Så det kan jag bara tycka är spännande att se. För människor, det är ju spännande med människor. Och att jag sitter ju inte med mina referensramar faktiskt och tänker, men gud, vadå, det där var väl inget järvt. För att man har ju själv saker som någon annan inte tycker är järvt. Där kan jag tycka så att det blir så här behjärtans, lite värmer i hjärtat att hon då
varför
är öppen med det.
Varför mår du dåligt av det där?
Det är ju hela... Det är någonting med alla grejer. Alltså egentligen är det väl att jag tycker att de är jättemodiga. De lämnar ju ut sig själv och de är så här i sitt... Men de verkar inte tycka att det är sårbart eller skört. Jag skulle ju tycka att det var...
Jo, men det jo, du har inte sett så
nej,
mycket.
Nej, jag har
du
ju inte
de
det.
Visst.
Men jag känner att det kommer att bli det. Och då tänker jag att det ännu mer blir jobbigt att jag ska
jag
titta
förstår.
På
Jag förstår, då blir det smärtsamt
de...
för dig. Ja. Och medan jag liksom lever mig in i och bara...
Du blir en av dem liksom, tänker
jag
du?
Jag blir en av dem, men jag kan också... Åh, jag lever mig in i vad hon går igenom, vad hon känner. Det måste vara fruktansvärt och sitter jag helt förkrossad med henne. Mm. Men jag stör mig också
men
på
det, men just att det är på riktigt, för jag kan ju tycka om det när det är teater. Men här är det ju på riktigt och därför blir det väl plågsamt på något vis för mig.
Men skulle du... Om du visste... För att de ska göra ett sånt VIP.
Mm.
Och jag kan ha anmält dig.
Alltså det är det roligaste vi fasen.
Kända bachelors.
Åh gud alltså.
Gud förstå varför det hade varit smärtsamt att se. Usch.
Varför skulle det vara mer smärtsamt egentligen?
Jag vet, men det är för att man någonstans har en bild av de personerna. Men det är exakt samma sak.
Det är
jag tar tillbaka
samma.
Det är exakt samma
ja,
sak.
Verkligen.
Men nu ska jag gjorde en liten spaning.
Mm.
Om just att jag sitter här och ändå stör mig lite på vissa personligheter. Och så börjar jag tänka så här. Att det finns ju några olika. Vi har ju de människorna som aldrig säger ett ont ord om någon.
Mm.
Alltså det är ju... Och jag, ibland kan jag önska att jag var så. Sen finns det de som stör sig lite lagom mycket på lite olika människor i olika situationer. Men liksom håller det för sig själva. Och så undviker de personerna istället. För att bara liksom bli irriterade och föra det vidare då till någon annan.
Mm.
Sen finns det en personlighet som kanske är jag.
Mm-hmm.
Som stör sig lite ibland. Och behöver ventilera det. Till exempel om jag stör mig på någon så kan jag tycka att det är skönt att ringa till dig.
Mm.
Och säga, var inte det här jättekonstigt? Men då har jag analyserat mig själv. Och jag pratar inte, jag ringer inte till dig för att prata skit om den personen. Utan jag ringer för att någonstans bli nyfiken på varför det triggar mig.
Ja, och det är ju helt olika är ju helt olika ingångssätt till...
Anledningar, ja. Ja, precis. Men jag tycker det är intressant. Vad är det som händer i mig när den här personen är så här? Men sen kan jag också analysera sönder varför hen sa eller gjorde som den gjorde.
Mm.
Och det kan jag känna onödigt. Jag skulle vilja vara en sån person som bara, gud vilket konstigt beteende, och sen släppa det.
Mm.
Nej, då ska jag förstå den och jag ska förstå mig själv och jag ska förstå alla varför man beter sig si eller så och vad beror det på och varför bla bla. Men sen så finns det en annan personlighet som stör sig på allt och alla hela tiden men har noll intresse att reflektera över vad det beror på, vad personen i fråga för anledning beter sig så eller vad som är vad. Man har liksom inget intresse av att det kan ligga hos en själv, utan det är alla andra idioter, punkt slut.
Mm. Om alla bara kunde ändra på sig skulle mitt liv bli så mycket lättare. Den mentaliteten.
Exakt. Och när man då är väldigt långt ifrån det som både du och jag är, så blir man så här, halva jag kan bli så här, men är du helt världsfrånvänd? Det kan väl inte alltid vara alla andras fel? Och halva jag blir så här, vilken dröm. Och bara gå omkring och tänka att alla är idioter.
Ja. Men jag var en terapeut sa en gång just att vi, om vi är så här olika, vissa är liksom inifrån och ut, betraktar alltså så här, inifrån och ut. Det börjar med mig och hur jag, och så ut, och så sen ser man det utanför sig. Och andra ser det där utanför först och sen börjar blanda in sig själv. Och vi är ju
men ta ett exempel.
Ja, men om du och jag, vi är kanske lite mer så här, oj, det var dålig stämning, hon kände så där. Ja, kan det ha gjort något, var det någonting jag sa? Kan det ha varit mig? Eller varför tar jag åt mig om hon nu är på dåligt? Kan inte jag bara, vi har börjat lite grann utanför oss själva. Medan andra, vissa då går in i rummet och är så här, men gud vad hon var, vad otrevlig hon var. Vad är det för fel på henne? Hon går ju bort. Eller, gud. Alltså, och då, vi pratar om det här, då man är liksom, om man ska dra det åt jätteytterligheter då, om den ena är en empat och den andra är en narcissist. Alltså du drar det jättehårt. Som ju oftast funkar bra ihop. Så att vi pratar om just det att, alltså vad fan vad skönt att vara åt det där, precis som du säger, befriande på ett sätt att få vara inifrån och ut. Medan man själv då som empat, det är ju omöjligt för oss. Alltså det är som att man är olika bara. Och för det går liksom. Sen kan man lära sig att bromsa sitt analyserande. Oftast kommer man ju fram till samma sak. Man hittar på en lösning som känns bra för en själv. För vi vet ju aldrig. Vi kan ju aldrig veta om vi har rätt eller fel. Vi kan aldrig veta om våran analys stämmer. Det är mer att vi kommer överens i oss själv. Så här, ja, men den här analysen känns bra. Så får det vara. Det bestämmer jag mig för. Nu blir det lite lugnt. Men där kan man ju bromsa sig själv och träna på att inte analysera sönder, för att egentligen har vi inte, utan ibland får man bara acceptera att så där gör han, så där gör hon, och så är det liksom inget mer med det. Men det är ju jätteutmaning.
Och det är bra att säga högt för sig själv och bara, men så där gör hon, han, hen. Och jag upplever att om man kommer från mindre städer, det här vi pratat om tidigare tror jag, men när man kommer från mindre städer så är det mycket mer skitsnack, för att man involverar sig i varandras liv på ett helt annat sätt än vad man gör i storstäder, har jag fått för mig. Och sen kan det säkert vara skitsnack i liksom små kluster i storstäder också såklart. Och det är någon gång i tonåren där går man väl igenom fas av, ja, man är osäker och man kanske pratar dumt om varandra. Och jag kan ha råkat överhöra lite tonåringar som satt och pratade. Och så, men jag tyckte inte att de pratade snällt. Så jag sa det. Jag bara, snälla, kan inte ni istället lägga energi på de som ni tycker om? Istället för att sitta och prata om den här personen som ni inte tycker om. Det är ingen som tvingar er att umgås med den personen. Så varför ska ni lägga er energi på att räkna upp, och plus att jag hade hört det här flera gånger, så det var liksom inte släppt det. Ja, ni tyckte att hon gjorde fel, så gör hon. Men tycker inte du att det var dumt gjort? Jo, det tycker jag. Men varför sitta och älta det och lägga energi på det? Och det kan jag säga, när jag flyttade till Malmö så lärde jag känna Monica och Rosa, två systrar som blev... Ja, men alltså, deras föräldrar blev som mina extra föräldrar för att jag hade flyttat dit och jag var själv. Och liksom. Så att vi var som systrar och jag käkade ofta middag med dem. Och Och deras mamma sa det till oss en gång. Vi pratade om någon. Att den var dum eller vad det nu var. Och hon bara, nej snälla, ni får inte prata så. Man ska vara snäll mot varandra. Och man ska, har man inget liksom snällt att säga så släpp, prata inte om det alls. Och det gick, jag skämdes ju lite. Eftersom ja, man kändes lite dum. Att man någonstans vet man att det inte är så trevligt. Men den gick rakt in i hjärtat. Och jag tänkte att om hon kunde få mig att då tänka på det sättet sen resten av mitt liv. Sen så händer det att man pratar skit, absolut. Men att jag alltid får en tankeställare. Liksom, men vänta, varför säger jag så om den? Alltså, ja, du fattar vad jag menar. Så nu tänkte jag att jag ska pass it forward.
Ja, men det är väl fantastiskt. Jag tänker att man också kan föra fram till sina barn det här. Liksom, att om det är det som blir kittet med en vän. Att man sitter och pratar illa om andra istället för att prata om varandra, om sina egna svårigheter. Det försöker jag inpränta mina barn. Om man liksom får det gemensamt, att tycka, kolla vad dåligt, kolla vad, liksom göra, ja, vi hittar en samhörighet i att vi tycker någonting illa om andra. Det är såklart att man kan förenas i det, men om man försöker vända det till så här, men vad tycker vi är bra då? Eller vad tycker vi, vad vill vi?
Exakt.
Eller vad gör det med dig?
Vad bygger vänskapen på?
Precis. Är det att prata illa om andra eller hjälpa varandra med sina egna utmaningar? Det är liksom för mig, nu är ju vi vuxna, men det finns ju fortfarande i våran värld, fast man är vuxen, väldigt många som inte är vuxna. Alltså, vi är ju som små sårade barn som går runt. Om vi inte tar tag i de där såren sen barns ben och tonåren, då fortsätter vi ju att vara dem i bara vuxenkroppar.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Viom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Nej, men jag fick ett mail från en kvinna som jag skulle vilja läsa upp. Men det började med ett DM på Insta där hon skriver: Hej Jessica och Hanna, tack för en fantastisk podd. Jag lyssnade precis på ert senaste avsnitt och skriver till er då jag gärna vill dela med mig av min upplevelse av hur långt samhället har kommit kring könsidentitet med mera som ni diskuterade. Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst, men jag ska försöka hålla mig kort. Jag är mamma till en tonåring som är född tjej men som nu är en kille. Det har varit och är en både omtumlande och kämpig resa vi går igenom tillsammans. Visst har samhället numera en något större tolerans för icke-normativa personer, men det finns väldigt mycket kvar att önska kring detta. Jag är oerhört tacksam och stolt över min son och att han vågar vara den han är. Samtidigt går hjärtat sönder av allt han behöver stå ut med. Tack för att ni tar upp detta. Och då skrev jag, tack för att du skriver. Ja, men, och det, för det jag kände var, har du några exempel på saker din son upplevt och kanske till och med en lösning eller i alla fall en önskan hur det borde varit istället? Jag tänker att ju mer vi upplyser, desto större chans till förändring. Och för det här tyckte jag var så intressant, att det är så lätt att säga att ja, men den borde veta bättre och det borde ha varit, men om man inte vet bättre så är det ju bättre att informera folk. Så nu har hon mejlat mig. Och det skulle jag vilja läsa upp.
Ja, jättegärna.
Att vara mamma till en transson. Hej igen Jessica och Hanna. Min son som är född flicka kom ut som transperson när han var 13 år och har precis börjat högstadiet. Det var en omtumlande tid för oss alla och när jag nu 5 år senare ser tillbaka på den tiden har jag nästan svårt att begripa hur vi tog oss igenom högstadietiden. Samtidigt är jag full av beundran och stolthet över det mod min son visade då han som nykomling och tillhörande yngsta årskullen på skolan valde att gå ut med sin nya könstillhörighet. Högstadiet kantades av hög frånvaro då könsdysfori, som är den benämning som används inom vården med mera, ofta, eller rättare sagt, vågar jag påstå att det alltid åtföljs av psykisk ohälsa i form av ångest, depression och ofta självskadebeteende. En sån sak som idrottslektioner är nästan alltid en enorm utmaning för en transperson. Att byta om med andra och visa sin kropp är enormt ångestladdat. Och vi hade turen att min son fick byta om i lärarens omklädningsrum. Så där var i alla fall skolan till mötesgående. Dock, om man är female to male, FTM, så har man ofta en binder runt övre delen av överkroppen för att platta till bysten, vilket behöver sitta enormt tajt för att ge bästa resultat. Vilket i sin tur såklart påverkar andningsförmågan och då blir anförd skapa ångest då du inte får luft. Så trots privat omklädningsrum var idrotten så ångestladdat att han valde botten med påföljd att betyget såklart blev ett F. Här hade man kunnat önska att skolan hade mött upp i någon form av lösning. Till exempel att han hade kunnat göra alternativa övningar hemma för att kunna få ett godkänt betyg. Detta gick nämligen att lösa då han började på gymnasiet. Han fick filma olika aktiviteter som han fick uppgift att göra och kunde på så sätt få ett godkänt betyg. Allt går ju att lösa om bara viljan och samarbete finns. När min son kom ut som transperson så såg vi genast till att få en remiss skickad för könsdysfori-utredning genom ungdomsmottagningen. Där på ungdomsmottagningen fick vi kontakt med världens bästa barnmorska och kurator som direkt gav min son p-stav i armen för att han ska slippa få mens och sedan kontinuerliga samtal med kuratorn, vilket blev vår livlinje. Det är liksom, man har inte ens dragit det så här långt i tanken.
Nej.
Vad det måste innebära. Tyvärr är väntetiden oändligt lång till alla mottagningar i Sverige som utreder könsdysfori. Så efter 2 års väntan kom äntligen det efterlängtade brevet med en kallelse till första mötet. Han påbörjade sin utredning för 3 år sedan och är inte färdig än då det går minst 6 månader mellan varje besök på grund av personalbrist på mottagningen. Inför årets val gick Miljöpartiets ungdomsavdelning ut i media och krävde att transvården måste få mer resurser då det är helt galet långa vänte- och utredningstider. Detta skapar en debatt och väldigt många anser att den livsuppehållande vården måste gå före. Och jag och många med mig som lever med eller är transpersoner kan inte förstå varför denna vård inte ska anses som livsuppehållande. Då en alldeles för hög procent av transpersoner faktiskt tar sitt liv på grund av utebliven könsbekräftande vård.
Usch, man blir väldigt berörd.
Därav inte sagt att resurser ska tas bort från annan livsuppehållande vård. Men könsbekräftande vård måste börja kategoriseras som livsuppehållande också. Vidare finns det alltid personer som tycker så mycket saker om det de inte har en aning om. Alltså, vad är det med folk nu för tiden? Är du född med en snippa så är du. Det är väl fasen bara att gilla läget liksom. Vissa gör allt för att få uppmärksamhet. Nej, hon menar att vissa säger så. Vissa gör allt för att få uppmärksamhet. Just de orden gör att mitt hjärta går sönder. Till personer som anser sig ha rätten att uttrycka sig så skulle jag vilja banka in i huvudet och även in i hjärtat på dem att det inte finns någon enda som tycker att det är en kul grej att få uppmärksamhet. Att vara född i fel kropp. Att vara född i fel kropp innebär en ständig ångest. Varje gång du går på toaletten blir du plågsamt påmind om att kroppen är fel. Du väljer bort massor av aktiviteter på grund av att du inte kan andas ordentligt när du behöver ha en binder. Eller, jag vet inte om det uttalas så, men binder. Över brösten som inte ska synas. Eller så har du en lösbyst som du är rädd ska lossna eller hamna på sniskan om du rör dig för mycket eller för snabbt. Du väljer bort att åka och bada med kompisarna eller familjen för att du inte vill visa din kropp. Du har en snopp du behöver gömma så den inte syns genom byxorna. Eller så har du inte en snopp och försöker kompensera det med en hopknallad strumpa i kalsongerna. Eller en packer. Ja, listan kan göras lång med olika ångestförknippade situationer och yttre attribut som saknas eller är oönskade som inte någonstans någonsin kan vara roligt att utsättas för. Ingen som inte upplevt detta kan föreställa sig och förstå hur det är att leva i fel kropp. Det enda jag som mamma kan förstå är att det är fruktansvärt plågsamt. Jag har så många gånger under vår resa önskat att jag kunde stoppa tillbaka mitt barn i min livmoder igen och skydda honom från allt det han behöver utstå på grund av detta. Och så oändligt många gånger har jag undrat vad i skapelseprocessen det blev felkodat. Jag älskar mitt barn precis som han är och är oändligt stolt över hans mod och styrka. Och skulle inte vilja att han var på något annat sätt. Men för att han skulle slippa det tuffa liv detta medför hade jag önskat att han var i rätt kropp från början när han föddes. Men bara för att hans liv skulle vara så mycket enklare då. Vi hade turen att ha familj och vänner som är förstående och bekräftande. Vilket såklart underlättar otroligt mycket. Men tyvärr finns det alldeles för många som inte har samma tur i livets lotteri. Barn och ungdomar som har föräldrar som inte kan acceptera, stötta. Som skäms och trycker ner sina barn för att de går utanför normen. Och är homosexuella, transsexuella eller är en hen. Har du någon i din närhet som anses vara utanför normen? Som kanske klär sig annorlunda, uttrycker att den tillhör motsatt kön, är en person som går sin egen väg i livet utan att följa normen. Snälla, 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 våga finnas där för den personen och ge henne, honom uppmuntran i att orka och våga vara den person som han eller hon är. Mm. Du kanske är eller blir den enda länken i den personens liv som faktiskt gör en positiv skillnad för honom, henne. Som gör att personen faktiskt orkar fortsätta leva. Ja, det här är så starkt. Alltså. Tack för att jag har fått utrymme att berätta om hur livet kan se ut och hur samhället upplevs av oss som lever i en situation som många kallar onormal. Vi är många som hoppas och önskar att begreppet normal kan komma att tonas ut. För vem är det som äger rätten att bedöma vad som är normalt egentligen? Jag anser såklart inte att min son på något sätt är onormal. Han är i mina ögon helt perfekt. Han har en styrka och är modig som få. Och ändå så finns det så många som anser att de måste få äga rätten att uttrycka sitt missnöje kring att han och så många med honom är som de är. Tänk om alla dessa missnöjesmänniskor kunde börja förfasa sig över riktiga förfärliga saker istället. För på riktigt, på vilket sätt drabbar min sons liv dig, kära missnöjesmänniska?
Mm.
Men såklart, Jessicas fina bröllopstofs drabbade ju också väldigt många människors liv. Och ansågs inte heller vara normal, inom situationstecken, fniss. Förlåt, men jag kunde inte låta bli att nämna detta. Då det verkligen visar på hur drabbade och förfärade alldeles för många människor blir av något som inte alls är i närheten av deras liv eller som överhuvudtaget angår dem. Du var skitsnygg och vågade hitta på något nytt på er magiska dag i alla fall. Tack en gång för en fantastisk podd och tack till lyssnaren som skrev till er angående könsnormativ. Och tack till er som faktiskt tog till er och tog upp det hon skrev i podden. Ni tog till er hennes tankar och perspektiv och tack för att du svarade mig, Jessica, och gav mig detta utrymmet för att nå ut med några viktiga delar och tankar ur vårt liv. Mm. Kärlek och glädje till er. Alltså, hur fint?
Alltså, det var otroligt.
Och jobbigt.
Jobbigt och drabbande. Men otroligt. Och det är ju det här som är... Nu kommer jag att säga någonting som kanske blir helt kontroversiellt eller låter så svårt. Men den här personen, alltså sonen, han kommer ju att lära oss och nästa generation så mycket. Och hon gör det som mamma nu lär oss. Så den här svårigheten som de går igenom behövs ju för att vi andra ska förstå och vakna upp. Och kanske fler ska våga säga att de är i fel kropp. Vilket är, jag förstår att det känns inte som någon mening för dem. Och det är ju inte, man undrar ju så här, varför ska det vara mening att någon går igenom ett sånt här lidande liksom. Men jag tänker också det, att när hon med ordets gåva att liksom lyckas vara den här bron och förmedla till oss smärtan och svårigheterna och hur det faktiskt känns.
Och hur det skulle kunna bli bättre. Jag älskar när hon skrev så här, man hade önskat att man skulle kunna göra det här. I den här situationen gjorde de så här. Lär oss. Det är fantastiskt. Jag är så tacksam för att hon tog sig tid och mejlade.
Ja, och tänk vad viktigt det är att vi delar med oss av det som är svårt och jobbigt. Och insikter man får genom sina kriser. Jag tänker också det. Herregud vad det är viktigt. Det är ju liksom det enda sättet för människan att utvecklas. Att vi vågar prata om det. Så att, jag vill bara säga tack för att hon delar. Tack. Och jag tänker att den här sonen kommer att göra storverk i sitt liv. Och alla ni där ute som blir inspirerade och känner igen er att liksom våga lyssna på sin... Man vet ju, jag tror det, om man är nära sin själ så vet man vem man är. Men sen det krävs otroligt mod att våga vara den man är.
Mm.
Och det är otroligt läskigt och förknippat såklart med jättemycket sorg och smärta. Och sen är det så här, som det ser ut nu så ska ju alla igenom den här skolgången där alla ska vara lika. Det är problematiskt liksom. De här åren är problematiskt och det är väldigt jobbigt ibland att vara förälder, tänker jag. Eller tycker jag. Att, sen kan jag tänka så här, våra föräldrar, vi pratade ju inte lika öppet om saker och ting, men folk mådde ju ändå dåligt liksom. Men det också vill man ju säga till alla att det är ju också, även om man inte känner sig, man kan ju ha en konflikt med sin kropp. Det har ju alla som har ätstörningar, det är ju också en konflikt med sin kropp. Att man är otroligt ångestladdad i precis de här situationerna. Gympan, byta om, äta med andra, välja bort sociala sammanhang för man vill inte äta.
Men jag tänker att det är lite samma med HSP också. Allting som inte är exakt så som folk tänker att du ska må så här, vara så här, känna så här.
Ja, och då tänker jag, tänk om vi bara kunde så här vända den bilden att de människorna kanske inte finns. Vi tror att andra, att det finns de som inte har svårigheter. Jag tror att alla mår mer eller mindre dåligt under högstadietiden. Sen har vi lärt oss att inte visa. Liksom. Och att när man mår som sämst så kanske man blir tuffast och sätter dit andra. Så ingen tror att den där som är sådär tuff och cool och stark kanske mår sämst av alla. Det förstår vi först när vi blir vuxna. Att, aha, den med ett sånt självhävdelsebehov och ett sånt behov av att döma andra, den mår ju sämst själv. Men det vet vi ju inte i den åldern. Och återigen, många vuxna förstår inte det heller eller tror inte på det, utan de tror på det de ser framför sig. När man börjar intressera sig för människor och psykologi, då ser man ju också hur vissa saker, ja men som en sån sak att en människa som inte är snäll mår ju inte bra. Så är det bara. Men med det sagt så måste ju den människan vilja utvecklas eller erkänna det för sig själv innan den kan nå någon utveckling. Tyvärr. Så är det ju också. Så att de här dömande människorna kommer ju alltid att finnas. Liksom.
Mm.
Då är det där igen hur man hanterar det.
Ja, det var fint och jag är jättetacksam över att det började med att jag sa någonting dumt eller fel eller vad heter det när man är okunnig. Och fick en liten vänlig. Och det är också så här, hade den personen attackerat mig, du är helt dum i huvudet, så säger, då kanske inte jag alls hade tagit det lika bra. Men hon med kärlek säger, vet du, när du säger så här så händer det här i mig. Mm. Och så börjar man liksom titta på det och bara, men gud, varför säger jag så? Och varför gör man så? Alltså, bemöta allting kärleksfullt så når man också ut med det budskap mycket, mycket lättare.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Berättade jag om den här föreläsningen jag var på om lågintensivt bemötande. En professor, jag är ju sämst på namn så jag kommer inte ihåg vad han heter, men han har skrivit massa böcker. Och det här är några, alltså innan pandemin, det är ganska länge sedan. Men det var så spännande för att han jobbade på ett hem med ungdomar då som hade stora aggressionssvårigheter och ja, inte klarade av att vara hemma och mådde väldigt dåligt och mycket ångest och så vidare. Och olika ja, men diagnoser och ja, svårt att hantera känslor. Då var han liksom där för att coacha de som jobbade med dem. Då var det en kille där som fick ett så här utbrott, ja men kanske en gång i veckan minst liksom, där han slängde stolar och slängde, och ofta var det kring i matsalen, kring maten han fick de här utbrotten liksom. Och då hade de för vana att liksom skydda då de övriga ungdomarna, så att de övriga ungdomarna där liksom alla slängde sig på honom typ och brottade ner honom och höll fast honom. Tills han då blev lugn. Och det här var ju liksom, tog ju sin tid verkligen. Och du vet, en person som är i det tillståndet totalt utåtagerande och liksom i kris och kaos. Och så kommer det fyra personer och håller i dig. Alltså, det blir ju sån... Ja, men och det blir sånt påslag så att det inte... Men till slut så, de hade gjort det som vana liksom. För att det var ju farligt att han slängde stolarna. Så var den här professorn där då för att liksom hitta hur ska vi göra. Vi säger att han hette Mark, den här killen. Så gjorde de så att de andra fick gå och dricka varm choklad när Mark fick ett utbrott. För det hade blivit en sån, för han hade också svårigheter så de skulle lämna maten. Då var det liksom att de fick gå och dricka varm choklad. Och då så sa den här professorn att nu gör vi så här att när Mark har lugnat ner sig så får han också varm choklad. Och då hade de suttit i det här liksom mötesrummet då med alla handledare och liksom 90% tyckte bara va? Varför ska han få varm choklad när han lugnar ner sig? Det är som att vi belönar liksom honom. Han ska inte ha någon varm choklad liksom. Han ska vilja ha den varma chokladen och låta bli att kasta stolar liksom.
Fast han ska väl vilja lugna ner sig och
precis,
på,
tänker jag. Det var ju det som,
det var väl det som,
det var det som var liksom kontentan att, för de var rädda då att man betingar liksom ett beteende. Betingade är att man lär sig att sätta ihop en belöning med ett beteende. De var rädda att om han får varm choklad varje gång han har lugnat ner sig efter ett utbrott, då betingar vi utbrottet. För vägen till det här lugnet är ju utbrottet. Och då sa den här professorn att nej, det funkar inte så. För att det går en viss tid från ett beteende till ett annat. Utan det är ju precis som du säger. Men det här lugnet, det är det man...
Premierar
och belönar.
Belönar.
Mm. Ja, och så fortsätter de så här, testar de det några gånger då. Och till slut så blev det att, det gick inte, alltså på bara några veckor så kände Mark själv så här att nu var han så jäkla liksom så här. Så bara typ, kan vi dricka varm choklad? Och då blev det istället för att det blev kastade stolar och kaos och barn som inte fick sin mat och det här. Så liksom blev det varm choklad istället. Förstår du vad? Alltså som en bild liksom av någonting. Sen så var det ju inte så att, sen fick de ju liksom inte såklart den här varma chokladen. Ja, det var ju inte så att, sen måste man ju jobba med det så att inte det används som ett så här, annars kastar jag stolar. Men det blev inte så. De trodde att det skulle bli så, men det blev inte så. Utan det blev liksom att han fick vara med, han var inte utanför gruppen. Det var ingen som tyckte illa om honom. Alltså alla, han fick liksom en gemenskap. Och det var så lätt att bara istället för att möta honom. Ja, men bara möta honom med kärlek och varm choklad. Det låter ju naivt. Ja. Men istället för att trycka ner, hålla fast. Nu ska du lära dig. Boom.
Men jag har upplevt också en bekant. Det är ingen nära. Men, ja, men vi har hamnat i olika sammanhang. Där hennes son... nu har fått en diagnos, men då hade inte fått det. Men man kanske misstänkte att det var lite så här svårigheter med vissa saker. Men hans grej var att han åt inte när alla andra åt. Mm. Och jag tänkte på det vid flera tillfällen, att för att hans mamma står då och är såklart orolig varför han inte äter. Mm. Men det blev en... det blev en helt ohållbar situation, men eftersom det inte var en vän till mig så kunde inte jag säga någonting. Men jag tänkte väldigt mycket på när man ser det klarare utifrån. För hon stod och hängde över honom. Så det finns ett barnbord. Alla sitter och äter utom den här pojken. Och hon står och hänger över. Bara, men ät nu, då ät nu. Och typ matar honom och tar gaffeln. Och han, liksom, han var för stor för att bli matad. Men liksom, hon hela tiden säger, men om du inte äter nu, maten blir ju kall. Och ska du sitta, ja nu springer alla barnen ut och leker. Då får du sitta här själv. Men vad jag upptäckte på bara ett par gånger när jag upplevde det här då. Var ju att han ville äta själv. Han ville ju att alla barn skulle springa ut så han kunde få lugn och ro och äta sin mat. Och då kan man bara känna så här, att det är så många situationer som om man bara hade vetat, om hon bara hade vetat, han kunde inte uttrycka det själv. Han kunde inte säga till henne, vet du, jag blir stressad när du står över mig, eller jag blir stressad att äta när det är 10 andra barn här. Jag skulle behöva, är det okej om jag sätter mig på mitt rum och äter? Eller, och att oavsett om du har en diagnos eller inte, om det är din personlighet, om du inte mår bra av att sitta och äta med 10 pers, vad är, nej för det ska man. Man ska minsann sitta tillsammans och äta. Nej, fast det kanske man inte måste.
Alltså egentligen kan jag tänka så att alla föräldrar borde få gå så här ADHD-kurser oavsett om man har diagnos eller inte, för att diagnos eller inte spelar egentligen ingen roll, utan vi, alltså nu har ju typ alla i varje klass, är det hur många som helst som har diagnoser. För att vi har alltid funnits folk med ADHD och lindrig, medel och svår, och de som inte har ADHD som har andra saker, kanske i fel kropp och så vidare.
Ja, som ser problematik i vissa saker, men vissa ser inte det, och att man bara får vara lyhörd för vad just det här barnet.
Men alla föräldrar borde få gå kurs om ADHD så att man har lite koll, för då kan man också hjälpa, till exempel om det är liksom lindrig där det inte är så supermycket svårigheter. Jag var till exempel i somras på en middag med ett barn, och jag kan se ganska direkt så här, man checkar in vissa svårigheter och bara, ja men då förstår jag att det här barnet fungerar på det här sättet. Och det var middag, alla skulle sitta och äta, eller lunch var det, så det var en pastasallad, jättegod så här med liksom, det var pesto och pasta och liksom den var krämig och det var liksom grönsaker i och så här, ja. Och väldigt barnvänlig. Och så ser man det här barnet som, ja, de bara, ja, det är så trött på, han vill bara typ ha korv med bröd. Och det är liksom, men nu får han äta. Och efteråt skulle det bli dessert. Och det här barnet sitter och bara, jag ser, han kan liksom inte. Och jag har nämnt för de här att det kanske kan vara, liksom, det påminner lite om det här. De bara, nej, men han är bara liksom ouppfostrad typ. Och, nej, men han är bara, det är bara bortskämt. Vi håller på att träna nu så att han ska. För en sak med ADHD är ju att man har oftast problem kring maten. Speciellt ihopblandade saker. Att man inte gillar mixat. För, liksom, utan man vill ha det uppdelat till exempel. Superenkelt att, om man vet det så är det superenkelt att göra det. Men han sitter i alla fall där. Och det blir liksom, du vet, han hamnar i fokus. För att de bara, nu får du äta. Nej, nu får du faktiskt ta. Du får ta 3 tuggor i alla fall. De sätter inte orimliga krav, men de sätter krav. Och det här barnet bara, du vet, det är mer och mer så här. Åh, det börjar nästan, han blir så arg, han är så frustrerad. Och så att det nästan börjar gråta. Och de bara, ja då får inte du någon glass med de andra. De kör de här klassiska som han själv också har gjort. Och bara, hotar, då, nu kanske han äter. Om han inte får en glass, ja men då kanske han äter i alla fall. Och det här barnet bara, typ det går inte. Och så säger jag bara så här med lugn ton. Nu vill inte jag framstå som någon guru. Men jag bara känner så här, du vet, jag mår så jävla dåligt. För jag ser, nu ser jag. Men det är bara för att jag har kunskap, så ser jag. Så säger jag med lugn och ro, så här, vi säger att det här barnet heter Melvin. Men Melvin, hur blir det? Skulle det kännas bättre att ta 3 tuggor om vi delar upp så här pastafjärilarna i ena hörnet och så gurkan där och tomaterna, skinkan och fetaosten, att vi kan ju dela på det lite på tallriken. Skulle det kännas bättre? Och han bara, ja, mycket bättre. Och då blev de här föräldrarna tysta, så jag bara, men då vi gör det så här lite så här. Så delar vi upp det, och så åt han ju upp alltihopa, för han tyckte ju om tomaterna för sig, gurkan för sig, skinkan för sig, pastafjärilen med den här pesto-dressingen. Alltså han gillade ju allting, det var bara att han klarade inte av det ihopblandat. Och då blev de bara så här, men Gud vad bra, åh vad du är duktig. Och han fick supermycket positiva saker. Och han höjde sig och var så lycklig och glad och fick glass som alla andra. Men förstår du, så enkelt, bara för att jag satt där med den kunskapen. Så enkelt mot att han hade fått gå därifrån. Hungrig, utskälld, skam, ingen glass, bla bla bla. Så enkelt, bara för att förstå att det här barnet bara behöver dela upp sitt. Han förstod ju inte själv att det blir bättre om jag delar upp det, för där är inte han än.
Nej, precis. Men det kan jag också känna med när man säger så här, alla föräldrar borde få gå än. Mm. Men det handlar ju också om att man ska vilja och tro att jag behöver det. Mm. För de flesta föräldrar tänker väl att ni, alltså som du berättade om de här, att nej, men han är bara uppfostrad, han ska bara öva på det. Och att man förstår inte, och då tror jag att det som skulle vara en föräldrakurs, det ska inte heta en ADHD-utbildning eller en där.
Fast det går inte. Jag tror att man måste vara så öppen och ärlig med att så här funkar ADHD-hjärnan. Så här funkar den inte.
Jo, men det kanske inte är ADHD. Förstår du?
Nej, men jo. Men vissa saker är så här, då kan man ju plocka, menar jag. För att om man har ett barn som behöver en diagnos, då är det så mycket svårigheter, framförallt så här mellanstadie och högstadie, som de flesta söker sig, behöver ju söka sig till. Mm. Så. Men om alla har den här kursen och vet att så här funkar ADHD och så här funkar en icke-ADHD.
Ja, då behöver man inte sätta en stämpel på sitt barn ens. Nej. Utan jag bara använder det jag har.
Ja, och då kanske liksom, för att nu får ju folk med lindrig ADD och ADHD också diagnos, där de kanske inte ens behöver en diagnos egentligen för att klara sig. De behöver bara de här små anpassningarna.
Exakt, och förståelse.
Ja, men för att få de små anpassningarna och förståelse idag, så behöver du ha en diagnos, för annars sätter inte skolan in de resurserna. Nu måste det bli en förändring, tänker jag, för att nu börjar vi bli så upplysta, men fortfarande idag har ju vi många i våran generation som tror att det är en ADHD-diagnos betyder att man är liksom inte att man inte fungerar.
Ja, eller att man inte är smart. Eller att
exakt.
Det har med något annat att göra.
Ja, att man är konstig. Att man är. Men det kan vara så enkelt som att, nej, du vill till exempel ha koll på vad du äter. Till exempel. Mm. Sen är det ju andra saker också. Du drog ett jätteenkelt exempel. Men jag bara säger att jag tycker verkligen att alla borde det nu, med tanke på hur många som blir medicinerade och behöver det, för att inte förståelsen finns, eller där man kan med ganska lätta hjälpmedel liksom få ett barn att fungera ändå.
Mm. Men jag tycker du tog ett jätteenkelt exempel, men du tog ett väldigt bra exempel. För många saker är så enkla om man bara vet hur man ska bemöta, hur man ska. Så att jag tror att det var ett väldigt bra exempel, för att så enkelt kan det vara.
Men sen är det så svårt också att veta, det vet vi ju alla som föräldrar, att vi måste ju också ställa krav. Om det inte, till exempel, man märker att det blir det här superpåslaget, att ett barn verkligen sitter och ångest för att äta en ihopblandad, då är det kanske bara rent trots, jag tycker inte om. Alltså det är ju nästa steg, att vi måste ju också kunna så här ställa krav och särskilja på vad som är vad. För att vi är ju alla uppvuxna med det, äter du inte upp får ingen dessert. Nej, det är ju ganska logiskt också. Och du måste äta saker du inte tycker om. Ja, det måste alla göra. Liksom.
Men en grej som jag aldrig har använt, som du sa nu, det här med ta tre tuggor till. Mm. Det här är något helt annat. Men du vet, föräldrar som säger till sina barn när de har ätit jättemycket. Jag är mätt, får jag gå från bordet? Ta tre tuggor till.
Ja.
Så du lär ditt barn att när du är mätt, då ska du ta tre tuggor till.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt märkligt.
Ja, nu tror jag att Jessicas telefon dog, för att det bara bröts här, och jag ringde upp henne precis och jag kom till telefonsvararen. Så att ja, men jag trycker på paus och så får vi återkomma om en liten stund.
Ja, nu är vi tillbaka. Min mobil dog. Ja, precis. Men vi var där. Tre tuggor till. Det är bara en märklig grej att lära sina barn att när du är mätt så ska du ta tre tuggor till.
Men det är så intressant, för att så är ju alla, tror jag, uppväxta. Och man har ju sagt det själv också, men det är ju oftast när man tycker att de äter lite kanske.
Vet men inte, jag tror bara att det är någon invan grej att säga. Det är jätteknäppt, och jag tror att vi har pratat om det tidigare, men jag är ju lika anti när barn ramlar och slår sig och säger så, åh lilla, vill du ha en glass?
Aha.
På vilket sätt ska glassen göra att det gör mindre ont på skrapsårigt knä?
Mm, det är att man vill avleda tanken till något positivt.
Precis, såklart. Och då känner jag att man får kanske fel, alltså tröstäta istället när man mår dåligt när man blir äldre.
Eller att man liksom heller inte att det är okej att vara ledsen.
Ja, men nog om det. Det har blivit dags att avrunda. Men ja, du måste berätta om i helgen. Det såg så jäkla trevligt ut. Ni har haft en härlig helg.
Ja, men och vi avslutade ju då i söndags i Västerås konserthus. Och då fick vi veta att den här vi är med Pernilla, den första showen och den andra, det du också, jag har varit med. Vi är de enda, vi har haft 10 stycken utsålda konserthus i Västerås med Kortlund och Tacksam och den här Pernilla Wagner och Hybris. Och vi är de enda som har haft så många utsålda.
Men
ever.
Shit vad coolt! Ja.
Men det är ett väldigt fint konserthus och sen berättade de en sån fantastisk sak att under pandemin, vet du vad de gjorde då? När de bara fick ha 100 eller 50.
Nej.
Då donerade stans florister blommor. Så att på alla platser, förutom de här 100 då, eller om det var 50 när de hade restriktioner, så stod det olika växter på platserna.
Men gud vad.
Visst var det vad fint? Alltså hur människan kommer på. Och för då, dels de som sitter där, det var inte så ensamt. De var liksom omgivna av växter och blommor. Och de på scenen i det här gigantiska konserthuset liksom, där man kanske har bara 50 eller 100 pers, såg liksom ett blom- och växthav. Och då publiken. Jag tycker det var så fint på så många plan. Jag blev liksom väldigt berörd av det.
Verkligen.
Människan kan hitta på och göra vackert och skapa magi om vi bara vill det. Så kan vi avsluta.
Så avslutar vi.
I love you. Längtar efter dig.
Hej då.
Hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.